Ja hej och välkomna till Slaget efter torr. Mitt namn är Hasse Sundqvist. Idag ska vi diskutera hur de finlandssvenska pengarna påverkar tredje sektorn och kultursektorn i Finland. Det här angående för att kulturpolitiska forskningscentralen Kupore har granskat stiftelsernas roll som finansiärer av tredje sektorn. Och det här är på uppdrag av 5 fonder i Svensk Finland. Med mig i den här diskussionen har jag Jessica Lersche, utvecklingschef för Luckan. Hej på dig.
Hej.
Gunvor Kronman, styrelseordförande för Konstsamfundet. Du är med på distans från Bromarv. Hej.
Hej.
Och Torsten Fagerholm, ledarskribent vid Hufvudstadsbladet. Hej på dig.
Hejsan.
Och orsaken till att vi sitter här och diskuterar det här är därför att du, Torsten, skrev i Hufvudstadsbladet en ledare om, utgående från den här undersökningen som Pore hade gjort, att om man drar det lätt, att vi finlandssvenskar glider omkring på en räkmacka då det finns så mycket pengar att tillgå.
Ja, no, egentligen så finns det ju flera dimensioner där som man måste inte packa upp det. Men att såklart när man nämner kultur och pengar i samma mening så då skapar det lite känsliga reaktioner. Att många osäkrar sina Facebook-konton direkt och kommer många insändare som belyser det här ur väldigt många perspektiv. Det är en bra diskussion som jag hoppas att fortsätta.
Man fick dig att skriva den här läran.
No, ja, det var så att en kollega tipsade om den här rapporten som då det här kulturpolitiska forskningsinstitutet Kupore hade gjort. Och de hade då jämfört finlandssvenska organisationer och fonder och stiftelser med det finska fältet. Och det var några ganska intressanta skillnader som åtminstone tände en lampa hos mig. Att aha, det går till på ganska olika sätt. Att finska stiftelser då och verkar på ett ganska annorlunda sätt än de svenska. Och det är kanske vissa osunda mönster där som man lite kunde gräva i och nysta. Att varför är det så här? Och kunde man göra det annorlunda eller bättre eller så?
Det är för att väcka en diskussion som du skrev det här.
No, det är ju det som journalistiken är till för, att ja. Opinionsjournalistiken, att väcka debatt.
Precis. Jessica, ska du reagera på alla cylindrar?
ja, no, precis, eftersom i mitt dagliga arbete så jobbar jag verkligen målinriktat tillsammans med mina kollegor att söka offentlig finansiering. Alltid i första hand offentlig finansiering, för vi tycker att det är viktigt att verksamhet som stöder kultur, ungdom, integration stöds med hjälp av offentlig finansiering. Men givetvis så är vi också beroende av den och privata finansieringen. Men det där, jag skulle säga att problematiken, varför jag också reagerar på den här Kupore-rapporten, var det att det är svårt att jämföra det materialet, de fallstudierna, de 3 svenska exempelorganisationerna med de finska, eftersom de matchar inte. De finska var konstinstitutioner, mera renodlade, och det kan man inte säga att de här svenskspråkiga var icke-Luckan, icke-förbundsarena, samarbetsforum. Så att det skulle kanske ha varit underlättat om det skulle ha varit liksom lite mer jämförbart det här materialet. Mm. Att på det sättet dra alla över samma kam blev kanske lite missvisande. Och det tror jag det som den här debatten har handlat om. Att man ser att vi liksom talar lite nu om olika saker. Men jag kritiserar inte rapporten i sig. Den är väldigt intressant givetvis. Det finns många element och de här sakerna har ju diskuterats länge. Mm. Men det är klart att man väljer några organisationer och börjar där. Vi får se, det kommer säkert att fortsätta den här diskussionen och de här utredningarna. Och kanske man kan matcha ännu bättre. Det var också en annan sak som reagerade. Att det var ju ganska Helsingfors-centrerade i varje fall. Och Linné Henriksson som var uttalade sig på det här seminariet också, som sakkunnig, så noterade också det. Att det är ganska svårt om man inte har en som en kommunal adress eller en adress i en stad att kunna generera pengar från kommunen till exempel. Att det liksom ofta är ett hinder.
Det var ju 5 finlandssvenska fonder som beställde den här. Bland annat Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tres Medier. Gunvor Kronman, du är styrelseordförande för Konstsamfundet och varit med och beställt den här undersökningen. Vad tycker du om den?
Alltså jag tyckte den här undersökningen var intressant, och den gav mycket kanske inte bara kunskap utan också det där visa på olika typer av verksamhetsmodeller. Där kanske hela den här idén var kanske inte att matcha utan att titta på olika typer av stödformer som olika typer av stiftelser har beviljat. Det tycker jag är bra att också se på den större bilden. I Finland har vi nästan 3000 stiftelser. Det finns otaliga projekt på otaliga samhällsområden som får stöd. Och en undersökning som det där tittar på under 10 projekt är förstås en droppe i havet av en större helhet. Och därför tror jag att man ska inte liksom ha förväntningarna att en sån här undersökning har svar på alla frågor. Men det som har varit viktigt tror jag för beställarna är att börja bygga upp en kunskapsbank och också lite mer fokusera på att förstå olika verksamhetstyper, förstå olika typer av det där resultat som eventuellt genereras i de här verksamheterna som vi stöder. Framförallt sådana verksamheter som får långsiktigt stöd. Och sen det där, så är det mycket man skulle kunna säga om det där, den här diversifierade stiftelsevärlden där ju varje enskild stiftelse verkar framförallt i förhållande till sin syftesparagraf. Och de är extremt olika, också vad gäller de stiftelser som nu här har profilerats i den här rapporten.
Nu då ni beställde den här, så var ni oroliga då för att, eller tycker du att ni delar ut pengar för lättvindigt? Att ni vill ha bättre koll?
Jag kan inte tala för andra än de stiftelser där jag själv verkar, och det är då Konstsamfundet. Plus 4 nordiska stiftelser och ett antal finska stiftelser där jag är med och fattar beslut om understöd. Det tycker jag inte. Däremot så tycker jag att det har skett en gradvis professionalisering av understödsverksamheten överlag i Finland under om tar en årräcka på 20 år till exempel. Där man i betydligt större utsträckning idag använder sig av sakkunniga som det där gör utlåtanden. Där man har transparenta bevillningskriterier som tror jag i alla de här stiftelserna fall finns publicerade på nätsidan. Där man också den som söker pengar kan se vad man kan söka för och vad man inte kan söka för och hur man ska rapportera och utvärdera. Så jag tycker själv att den här, både transparensen och professionaliteten har ökat väldigt mycket under den här senaste tiden och det är en bra sak.
Mm. Tycker du, Torsten, att det passiverar fältet, att det finns för mycket pengar i rörelse?
Inte kan man svara något kategoriskt på det där. Alltså det är något positivt att vi har finlandssvenskt kapital som vi kan använda till fina, goda, nödvändiga och behjärtansvärda ändamål. Men sen kan man förstås fråga sig att är det nu i runda slänga 40-50 miljoner per år man delar ut kanske finlandssvenska pengar så att säga. Så hittar du alltid fram till det mest kvalitativa, nyskapande. Det kan man ju fråga sig och det är en process som man måste utvärdera hela tiden och så att säga diskutera och fundera. Att vad är rollen, vad är syftet, vad uppnår man, hur utvärderar man det här? Kunde man liksom tänka annorlunda? Och det är ju inte sagt att något som fungerade för 10 år sedan, 20 år sedan nödvändigtvis kommer att fungera i framtiden. Så jag tror att det är en bra startskott på en diskussion det här som är kanske lite underanalyserad i svensk Finland.
Nu måste man ju säga här att
komma in här bara, ja. Lite för att jämföra, ge lite liksom proportion på det här att det där, för det första så tycker jag eller jag känner inte igen mig i att fonderna kastar ut pengar utan det sker genom en det där gedigen beredning och det där ett väl övervägt beslutsfattande där det alltid finns också förstås personliga element som är svåra att utesluta eftersom vi alla har preferenser och efter att ha gått igenom alla de här sakkriterierna som kan finnas uppställda. Men om man tar till exempel konstområdet i Finland som får jättemycket stiftelsestöd de facto, så nästan 70 miljoner i år så betalas till de visuella konstarterna. Där är den offentliga stödformens andel genom Centret för konstfrämjande 40 miljoner. Så ser stiftelserna en betydligt större aktör på det här området än till exempel den offentliga sektorn. Så det, där, det är alldeles riktigt att man ska alltid också testa de offentliga kanalerna. Men det är nog ett faktum att speciellt under de senaste 10 åren så har stiftelsernas förmögenheter vuxit. Man delar ut mera pengar, alltså man håller sig också på en högre utdelningsnivå i förhållande till sitt kapital kanske än tidigare. Och det där det gör att, och betalar speciellt på kulturens område och också på, delvis på vetenskapsområdet, så har stiftelsernas betydelse ökat betydligt.
Jessica, du vill?
Ja, om jag tittar med backspegeln nu, ska vi säga så här nu, med 10-15 år tillbaka, så uppfattar jag också att den här så att säga, professionaliseringen har skett. Och jag ser inte heller så hemskt stora skillnader längre på så att säga, ansökningsstrukturerna, blanketterna som är ju givetvis nu för till elektroniska, de privata i förhållande till de, eller de större privata stiftelserna och fonderna i förhållande till de offentliga, det vill säga STEA, ministerier. Sen är EU kanske en helt egen klass för sig. Att där är det en annan kanske ännu logik möjligen. Men så att det är inte så hemskt stora variationer. Och man är nog mycket angelägen, såväl det offentliga som det privata, att man gör rätta saker, att man kan argumentera för målsättningen och just genomslagskraften, försöka åtminstone, och varför man så att säga utför det här. Att det handlar nog om kunskap och fakta. Jag uppfattar också att den här, det är nog inte så att man liksom bara åker in där med räkmackan idag. Alltså, det är nog ganska ovanligt. Men det är ju hemskt stora hotbilder vi har nu när det gäller den här ekonomin i vårt land. Att vad det i förrgår i tidningen läste vi att idrott, ungdom och kulturen kommer väl att skäras ner med 95 miljoner redan här snart. Och det kommer ju minsann att påverka till exempel den organisationen där jag jobbar, som är mycket beroende av medel från undervisnings- och kulturministeriet. Sen är det ju också de här regeringspolitiska programmen som hemskt mycket påverkar också hur de här olika programförklaringar sen inom tredje sektorn, alltså idrotten, ungdomen, så, och på ett nafs kan man liksom bli förutan någon form av basfinansiering. Det var ju också diskussion om basfinansiering förhållande till projektfinansiering på grund av sådana olika politiska förändringar och ställningstaganden. Och då är man ju väldigt glad att det finns finlandssvenska fonder och stiftelser som har den här liksom helhetsperspektivet och ser den här vikten av kontinuitet och hållbarhet. För annars skulle en del organisationer kanske liksom måste upphöra. Och det tror jag inte att det är en bra lösning, synnerhet i det här läget.
Samtidigt skulle jag vilja ställa en sån fråga, att vart tar nu stiftelsernas ansvar slut och var börjar egentligen det här offentliga skattebetalandet? Så att det kan också uppstå ett osynt mönster där, som jag försökte lyfta fram i den här ledaren, att man låter bygga skolor och betala för professurer och studiehandledning, och det är ju inte heller synt det här. Det går ju mot hela samhällsfördraget, att vi betalar då skatter och sen går det in i en budget och går inte till tvåspråkighet, fast de borde vara öronmärkta för tvåspråkighet. Och det här är ju ett perverst mönster då. Att vem är den part som då borde kräva audiens hos den här Anita Lehkonen vid undervisnings- och kulturministeriet, marschera in där och kräva att okej, var är våra pengar, de svenska pengarna? Vara besvärlig så att säga.
Jag skulle säga att det har tagit jättemånga år i det där också Folksamfundet och andra stiftelsers styrelser, så är det här en kontinuerlig diskussion i alla de styrelser där jag har suttit med. Var går den där gränsen och var liksom, hur kan man bidra till att statlig finansiering utlöses? Ibland är det också så att genom en liten stiftelsefinansiering så har man lyckats utlösa en stor statlig finansiering, musikhuset när det byggdes så till exempel en sån. Men det där, den där liksom, ska säga, det där politiska arbetet är ju jätteviktigt att göra hela tiden. Sen finns det ju liksom den andra krassa verkligheten att vi också det där ser situationer där de statliga pengarna uteblir och det där av olika orsaker, ibland av politiska orsaker, ibland av budgetära orsaker och det där, och då har man liksom en sån här beslutsfattarposition, valet att välja att det där vara principiell och inte finansiera och låta verksamheten förtvina eller gå in med det där finansiering. Och det är inga lätta beslut, det vet jag av erfarenhet.
Jessica, du hade kommentar.
Ja, tack. Den här intressebevakningen är väldigt avgörande. Det handlar faktiskt bokstavligen om att knacka dörr. Att mobilisera, att få audiens och uppmärksamma göra. Det är ju väldigt krävande, och synnerhet för många mindre organisationer. Det krävs ganska mycket. Men det, så här måste man många gånger förfara. Och det är väldigt viktigt att vi hela tiden påminner att det finns svenska organisationer, svenska behov, svenska ansökningar. Jag konstaterar också i min insändare och också, det här fick jag stöd, att det svenska blir lätt osynligt om man inte så att säga hela tiden så att säga påminner om. Och det är ju nog det politiska klimatet och en spegelbild också hur mycket finansiering som genereras i det svenska. Och under mina år som jag nu har varit verkade, det börjar bli 25-30 år, så har man regelbundet såväl i stiftelser som i tredje sektor och annars också informellt diskuterat hur ska vi så att säga bättre kunna intressebevaka, hur ska vi få tjänstemän att så här känna till de svenska förhållandena. Nu talar inte om att statliga anställda eller kommunala anställda behöver kunna svenska, men ska få känna till de svenska förhållandena. Och det där. Och många gånger är det inte så. Och då är det ett ganska tungrott system att bli påmind om de här sakerna. Och då behöver man evidens. Och då behöver man bra argument. Och då behöver man utredningar som säger hur det faktiskt står till. Till exempel hur hög utsträckning bankkulturen stöds i svensk Finland med privata medel i förhållande till det offentliga. Den här typen av som utredningar och rapporter och forskning är väldigt avgörande för när man då diskuterar med politiska krafter eller ledande tjänstemän.
Finns det risk där då att vi, det som också Gunvor Kronman här pratar om, att vi tar hand om saker och ting då det offentliga inte gör det, och sen så glöms vi bort att låt dem nu köta sig själva, de klarar ju sig bra. Finns det en sån risk?
No, det var just det jag var lite inne på.
Det är ju helt klart att det finns en sån risk. Och därför är just den här intressebevakningen jätteviktig. Det är viktigt att det finns politiker som driver de här frågorna. Det är också jätteviktigt. Och det är klart att också stiftelserna själva har ett visst ansvar trots att det där, vi då inte är politiska organisationer. Men det här är ju ett samhällskontrakt som också hela tiden måste hållas levande. Och därför tycker jag själv att också så här rapporter, enskilda rapporter som görs, allt som främjar en debatt och en dialog och en förståelse för de här frågorna, så är ju i sista hand också bra.
Når den ut till den finska Finland också, den här debatten?
Jag tror det finns en lite av en klischébild på finska, att det finns väldigt mycket pengar i de finlandssvenska finställningarna. Och det är ju riktigt att det i förhållande till vår befolkningsandel finns mera pengar. Men det jag skulle säga, klischébilden är kanske nog mera glamorös än vad verkligheten är. Sen finns det ju ganska mycket sådana ansökningar som man också behöver ta ställning till, som egentligen inte handlar direkt om, åtminstone inte elitkultur, utan som handlar kanske mer om det där sammanhållning, om att synliggöra en minoritet i en majoritetsomgivning, som handlar om identitetsbygge. Man kanske i många finlandssvenska stiftelser ser på ansökningarna med lite andra ögon än till exempel då rena konst- eller vetenskaps offentliga finansieringsmedel. Och det tycker jag nog själv att det är liksom jätteviktig uppgift för oss, som handlar om att också hålla ihop en kultur i en mer sån här medborgarsamhällsperspektiv. Där finns det ju så mycket offentliga medel att söka.
Torsten, du hade.
Jag tror att just det där att vidkännas kvalitet är en ganska känslig fråga. Det är en hjärtesak för många, en liten revy någonstans i någon liten by kan vara jätteviktig just för de människorna som bor där. Men främjar du sen det här stora strategiska finlandssvenskheten med stort F, det är ju ett frågetecken då att ska man, hur tajt ska man så att säga vara?
Eller är det det som är finlandssvenskheten?
No, det, en del av finlandssvenskheten, men sen visst också förstås...
Ja, här måste jag nog Torsten vara väldigt annan åsikt än du och säga att de små revyerna i de små byarna som Pärlband i Svensk Finland bygger mycket identitet och sammanhållning, och de bidrag som de här beviljar sig ofta några tusen lappar och det där. Det är en ganska god utdelning per capita i kulturupplevelser.
Jessica reagerar också på
det. Ja, det är ju klart att vilka nivåer vi talar om här. Jag tittade faktiskt på en relativt färsk utredning som Sydkustens landskapsförbund har gjort tillsammans med den luckan också medverkar, som heter Föreningar tillsammans. Och den från 2018 och den riktar sig till föreningsfältet, det svenskspråkiga föreningsfältet i huvudstadsregionen, det vill säga Grankola, Espoo, Helsingfors. Och jag var liksom nyfiken på att vad säger de här mindre föreningarna? Vem finansierar dem? Hur finansierar de? Och vad ser de som sin viktigaste uppgift? Och de såg nog den här svenska samlingen, att få samlas på svenska som den liksom viktigaste uppgiften. Och den här kulturidentiteten. När det gäller deras förening. Så det var liksom de här primära. Och det som också var intressant var att givetvis den här typen av organisationer har ofta medlemmar som betalar medlemsintäkter. Men de också uppgav att de hade en relativt hög ändå andel offentlig finansiering. Kommunal finansiering givetvis. Jag vet inte volymmässigt. Också lite statlig. Förutom också då fonder och stiftelser. Det var inte heller så stora dramatiska liksom, differenser som jag liksom, nästan trodde att det skulle vara. För det är ju skillnad på liksom, just föreningar, tredje sektor som är professionella, som är serviceproducenter, som till exempel då luckan i förhållande till en revyteater som kanske hur mycket kretsar kring det frivilliga. Så där är ju en jättestor skillnad faktiskt. Och det är också beloppen som säkert man både söker och får, så är av en helt annan karaktär.
Men du, Torsten, skulle vilja ha något lite mera?
Ja, det är svårt att sätta fingret på exakt vad det är, men jag tänker att jag har snackat med människor med nära insyn i de här ansökningsprocesserna då. Och de har då menat att ambitionsnivån kanske inte alltid är så hög, att det är liksom knätofsar på landet eller lite urbant kultursnack som duger, och så får man då pengar, eller sin veckopeng då, årliga veckopeng, hur man ska säga. Och jag vet inte om det här nu sen i långa loppet är det som kommer att rädda Svenskfinland nödvändigtvis. Att det är ju inget har ju skada av det här, men att kunde man eventuellt samla de här pengarna, fokusera dem, göra något mer strategiskt. Kunde man eventuellt slå ihop de här lafkorna då? Behövs det så här många olika så aktörer som Luckan och Sams och Förbundsarena? Eller kunde man använda dem då för att skapa intressebevakning? Ha en röst som man talar med finska Finland och når fram kanske? Det här är en liten brandfackla.
Jag kan gärna svara på det här. Ja. Det här, om man lite raljerar, behöver vi så många kiosker i Svensk Finland. Och jag är väldigt tudelad här. För några år sedan så var jag mera så där besserwisser och konstaterat att vi behöver förstärka våra led. Vi behöver större organisationer för att kunna som just lyra på offentlig finansiering ur ett hållbart perspektiv, för att vi liksom har svårt annars. Men oavsett uppfattar jag, om vi skulle sammanföra många organisationer, så är vi ändå väldigt små. Så jag är ändå av den uppfattningen att låt alla blommor blomma. Jag tror att det ändå är liksom viktigt för den här kulturella hållbarheten, vårt kulturarv, för hembygdsrörelsen och så. Och sen är det alltid den här sidan att någonting som läggs ner, man kan ju vara kritisk givetvis, det finns säkert saker som behöver man titta med kritiska glasögon, men någonting som läggs ner så är väldigt svårt att återuppliva. Och de här svenskspråkiga domänförlusterna, så jag minns det väldigt försiktig att släppa någon, och i synnerhet just nu i de här tiderna, när vi inte riktigt vet hur den här framtiden kommer att se ut.
Hur ser du, Gunvor Kroman, på den här saken?
Jag skulle säga att det där, jag tycker själv att det där det finns ett arbete att göra hos de som beviljar pengar när det gäller att utvärdera verksamhet och relevans och det där. Där till exempel digitaliseringen är en sån faktor som ju har ändrat inte bara det där mediebranschen, men också nu framförallt under coronatiden har helt förändrat kulturlivet. Och det där där tror jag ibland att det finns en liksom, jag skulle kalla det nästan intellektuell slöhet hos oss som beviljar medel att förstå hur världen har förändrats och det där hur vi når ut till nya generationer, till exempel som till exempel att ta till sig kultur och media på ett annat sätt än tidigare. Och att man det där ibland kanske håller kvar för länge stöd till sånt som de facto inte längre når ut så brett som man det där skulle önska. Så det finns nog, tycker jag, ett hemarbete att göra. Jag tycker det är jätteviktigt att olika typer av utredningar och utvärderingar görs, att de diskuteras. Det här är ju ett konstant utvecklingsarbete. Sen det där tror jag också att det är svårt att det där samla aktörer i en spår aktör som agerar då kulturminister eller någonting annat för svensk Finland. Ibland skulle den rösten behövas. Men samtidigt så måste man också alltid komma ihåg när man sitter i en stiftelse styrelse att man tjänar den stiftelseparagraf som man är liksom vald att tjäna. Och de är väldigt olika. Och så försöker man förverkliga sitt syfte så bra som möjligt i förhållande till just den.
Hur skulle det se ut i svensk Finland om inte ni på stiftelserna skulle lyckas så bra med att generera pengar och ge ut
dem? För det första måste jag säga att man behöver förvalta sina medel väl så att det finns pengar att dela ut. Och det där, och det har ju faktiskt största delen, jag vill säga alla, av de finlandssvenska stiftelserna har varit väldigt skickliga på att göra. Vilket gör att det där, det förstås handlar om mycket pengar varje år. Och det där, nu är det ju väldigt mycket som inte skulle göra. Och också säga, en del guld kanske som inte skulle finnas med storslagna produktioner ibland och ett det där brett stöd till litteraturen som vi har på svenska i Finland. Och där kan man ju ibland ställa sig frågan att behöver vi så mycket stöd till litteraturen. Men genom just det breda stödet så hade ju också vuxit fram flera världsstjärnor på litteraturens område som i sin tur har möjlighet att sätta också det svenska Finland på världskartan, världslitteraturkartan, bara som ett exempel. Så det där, väldigt stolt är jag själv att kunna vara med och stödja all den här rikta verksamhet och det där, men också alltid öppet för självkritik.
Jessica?
Sen måste vi komma ihåg också att vi svenskspråkiga organisationer, vi lever inte på någon isolerad ö, utan att det är ju nog så att i väldigt många fall så samarbetar vi, lika väl som stiftelsen, med de finska aktörerna. Vi liksom, tillsammans liksom mobiliserar vi projektmedel, fungerar som delgenomförare. Ena kanske har mer den finska hatten och andra har den svenska hatten. Det är liksom ofta också en förutsättning. Och det är viktigt och det är bra. Att det är liksom inte så att vi bara liksom snurrar i våra egen ankdamm och plaskar på, för att det har vi liksom inte råd med. Och det där, och så att säga, det är liksom, vill jag bara säga att det liksom finns faktiskt en hel del språk- och kulturöverskridande samarbeten idag.
Det finns ju mycket nya och stora utmaningar nog då vi tänker på den yngre delen av befolkningen, att få med dem också i det här. Vad tror du, Torsten, klarar vi av det?
No, jag tror att jag skulle dra en analogi till det här startup-världen. Det är kanske inte riktigt jämförbart med kultur, kanske ännu mindre med minoritetskultur, men vissa grejer som att kill your darlings, att släppa något som man märker att okej, det här håller på att tyna bort eller fingret, vi måste förnya oss, jag tänker att vi måste våga prioritera. Jag tror också att det var något som Mikaela Nylander, då, styrelseordförande för Svenska Kulturfonden, var inne på. Att jag tänker också som så att vägra prioritera och bara tänka att okej, nu har vi de här domänerna, vi ska försvara dem, vi får inte förlora våra domäner. Så det är också en prioritering i sig att bara ha status quo, att det kanske inte heller är det mest sunda, utan man måste våga lite experimentera och fail fast, som man också säger på startup-språket. Testa nya grejer, lansera, ta risker, se vart det bär och sen byta kurs vid behov. Att lite mer sån här tänk kanske, vilket kanske är på kommande och på väg också när man nu tänker mer som det här, som jag har förstått att vissa stiftelser och fonder gör, att man tänker då utvärdera lite stämmer det här impact investing som det finns i det här investeringsvärden också. Att man faktiskt definierar väldigt noga det här syftet och så följer man upp och säger att okej, okay, vad skapar det på riktigt för resultat och vad kunde vi lära oss av det här? Och jag tror att det här är ett väldigt synt tänk och välkomnar säkert mer av det här typen.
Är det sånt som ni funderar på, Gunvo Kromman?
Absolut, så här har ju stiftelserna en fördel i och med att de faktiskt har en möjlighet att just ta de här riskerna. För det är ju också förbundet med risk. Och det där, det tycker jag säger ganska mycket av. Och det där, också nu i den här efter coronatiden så tror jag att det finns också mycket positivt som har hänt i kulturlivet genom att man har måste se på sin egen bransch på ett annat sätt. Och där tycker jag det är viktigt att vi har möjlighet att stödja till exempel digitalisering av kultur och på vilket sätt det kan öka tillgängligheten för nya målgrupper i framtiden utan att vi ändå vill gå miste om att kunna besöka riktiga konsertsaler och teatersalonger.
Jessica, du har det.
Ja, jag uppfattar också att vi är nog relativt djärva och innovativa. Jag menar, det är ofta ett krav om vi ska få någon form av projektfinansiering som är liksom flerårigt. Att man liksom kommer på något nytt eller prövar på något nytt för att sen kunna evaluera och konstatera är det här något värt som man ska implementera eller inte. Och det är det som min arbetsgivare liksom gör hela tiden. Att vi liksom, ofta var det kanske föregångare och väldigt proaktiva. Jag kan kanske inte säga att vi har tagit några ekonomiska risker, för det har vi inte haft råd med. Och där är vi väldigt glada för att vi har haft då en möjlighet att få medfinansiering. Som självfinansieringsandel för sådana här utvecklingsprojekt som har understött just av olika EU-medel. Så att jag tror att det här är en förutsättning idag som på både privat och det offentliga. Att man har den här innovativa liksom, angreppssättet och vill liksom göra någonting nytt. Men det betyder ju inte att vi ska flåsa efter bara det som fungerar och behöver understöd också. Det är ju den här diskussionen som har förts. Mm. Så det behövs en basfinansiering, en grundfinansiering för att man har förutsättningar att kunna vara innovativ. Man måste så att säga ha hyran betald. Man måste ha någon som sköter bokföring. Man behöver vissa sådana här element för att liksom kunna sen liksom gå vidare och göra intressanta nya grejer.
Men där kommer vi just in på det där grundverksamheten, så att säga, att finansiera den. Men att all den här kanslierna och administrationen och centralverksamheten, att köts det effektivt på riktigt på svensk Finland? Jag bara ställer frågan. Mm. Att hur gör man på finskt håll? Har vi något att lära oss av den sidan kanske? Att kunde man just i och med att mera koordinera samarbeta och eventuellt skapa en finlandssvensk kulturminister eller organ, kulturministerium vad som helst, ha en bättre kontakt till Taike, till ministerierna, bli hörda bättre, mjölka mera pengar ur staten då, eller som verkligen då rättmätiga pengar som också tillhör svensk Finland.
Jag skulle säga att ett av det där recepten skulle vara att vi skulle få lite flera tjänstemän som också har svenska som modersmål och som kommer från den finlandssvenska. Tittar på de ministerier jag har följt under lång tid. Så lyser nog det svenska idag med sin frånvaro. Finlandssvenska väljer inte tjänstemannkarriärer. Det tycker jag är någonting som vi gärna kunde eftersträva. Mm.
Där har vi ett projekt.
Är det så att om man vill kasta sig riktigt dyster så håller vi på att försvinna, så att säga.
Absolut. Det ser jag nog inga tecken på. Mm. Jag vet inte vad den analysen baserar sig
på. Ja, på att det är svårt att i samhället. Att vi talar ju svenska med varandra och sånt, men i samhället går det mer och mer på finska.
Alltid. Ja, på det sättet kanske nog att det finlandssvenska riskerar att bli för mycket privatsfär. Det tycker jag faktiskt att det är en reell risk. Man ser det också, tycker jag, i föreningslivet, alltså nu talar jag om det nationella föreningslivet, väldigt tydligt att det är ganska få finlandssvenskar du stöter på i olika typer av intresseorganisationer på nationell nivå. Och det är klart att då blir man osynlig i det offentliga samtalet nationellt.
Men jag har sagt en fråga till dig, Gunvor, att det här fonderna och stiftelsen är ganska pigga på att beställa diverse utredningar, men vad kan man då verkställa för förslag konkret ur det här kuporat? Kan ni definiera er roll tydligare så att ni då säger att okej, nu är ni ägare eller nu är ni finansiär eller nu är ni samarbetspartner?
Jag tycker för det första att vi inte alls är jätteflitiga på att beställa några utredningar. Jag tycker tvärtom att vi borde titta mycket mer på effekt och det där och hur olika saker har utfallit i förhållande till det som man har definierat i förväg. Sen det där, den här enskilda undersökningen har vi inte diskuterat vad gäller åtgärder i konsumtionens styrelse. Nu är det hur det är med de andra det där. Vi fick ju svar till exempel på den frågan vad gäller hur stor andel av det där finansieringen är offentlig när det gäller Luckans verksamhet, så den är ju hög. Det var en enskild fråga som kanske nu inte var den viktigaste frågan här. Men det där, däremot så tycker jag att det behövs mycket mer diskussion. Och därför tycker jag att den här dagens diskussion är välkommen. Om vad som är viktigt. För jag menar, vi behöver ju också vara på pulsen och veta vilka behoven är för att kunna fatta goda beslut.
Vi avslutar med de orden och hoppas att den här diskussionen ska fortsätta och också nå ut till det finska Finland förhoppningsvis. Jag tackar Jessica Lerse, utvecklingschef på Luckan.
Tack.
Gunvor Kronman, styrelseordförande för Konstsamfundet. Och Torsten Fagerholm, ledarskribent på Hufvudstadsbladet. Mitt namn är Hasse Sundqvist. Slag efter 12. Återkommer igen imorgon. Må väl.